Börja.
Jag har börjat nu redan. Ja. Så, ja, men känner vi oss redo då?
Jag tror det.
Ja, men då kör vi. Hej och välkommen till första avsnittet av Svettpodden. Jag heter Emily Yoshiguchi och jag har hyperhidros, överdriven svettning. Jag har haft hyperhidros sedan barnsben och kom först i kontakt med sjukdomen när jag var 7 år. Hyperhidros är och har alltid varit det jobbigaste i mitt liv och nu så här i vuxen ålder så vill jag omvandla detta negativa till något bra. Och därför har jag startat ett projekt för att sprida kunskap om hyperhidros och även just det här viktiga att inkludera alla som kan tänkas ha hyperhidros. För det finns verkligen hjälp att få. Och det viktigaste av allt att du är inte ensam. En del i mitt projekt har varit att jag har hållit i föreläsningar. Men nu vill jag även ta det här steget med podden då och försöka nå ut till så många som möjligt. Och det här projektet som jag har startat, jag har ju samarbetat mycket med min projektkollega Sandra som kommer få presentera sig själv här nu.
Ja, Sandra Eriksson Mirkovic heter jag och jag blev tillfrågad av Emily om jag ville vara med på det här projektet och jag tyckte att det lät väldigt roligt. Jag är läkare och jobbar på en vårdcentral. Men jag har jobbat väldigt länge med överdriven svettning eller hyperhidros då, som det heter. Så att, ja, vi har ju föreläst ihop vid ett tillfälle och det var väl efter det som vi kände att ja, men det funkade bra att föreläsa och prata tillsammans. Och vi brinner ju båda för det här ämnet och så tänkte vi att...
Ja, att vi vill just att fler ska... Ja, veta vad hyperhidros är för någonting och att det ska komma ut i samhället. Dels för patienters skull då främst, men även för anhöriga och för andra. Det kan vara bra att veta vad det är.
Ja, just det. Nej, för det är ju lite konstigt egentligen, och det tycker vi säkert båda, tänker jag, att hyperhidros, att det är så vanligt, men ändå så okänt. För man säger ju att någonstans mellan 1-3% av befolkningen i världen lider av överdriven svettning.
Ja, men precis.
Och ändå
så... Det är ändå ganska många.
Ja, jag visst. Nej, men jag tänker ju mig att det är lite av en folksjukdom. Och ändå så är det så få... jag menar, det är ofta man hör, i alla fall när jag träffar patienter, så är det väldigt ofta jag hör att folk inte känner till att det är en diagnos och att det går att behandla och så. Jag vet inte, hur var det för dig innan du...
Ja, för först, jag fick ju min diagnos 2013 och... Det var ju inte så jättelänge sedan då. Jag har haft hyperhidros sedan barnsben. Ja, men jag kom i kontakt med sjukdomen först när jag var 7 år. Så jag har haft det väldigt länge och gått runt länge och inte vetat vad det är jag har egentligen.
Nej, just det.
Och just den känslan och den frustrationen har ju varit väldigt jobbig då.
Ja.
Som jag tror många andra med hyperhidros kan känna igen sig i.
Men hade du sökt hjälp tidigare eller ställt frågor om det var normalt att svettas så det där innan du fick din diagnos 2013 eller hade du hållit det helt för dig själv åren innan där?
Jag hade ju med min närmsta eller min familj då ska jag säga och mina närmsta vänner visste väl lite om det och så där. Men nej, det var ju verkligen inget jag berättade öppet för någon i min omgivning egentligen. Och att det är just en skam som ligger bakom den här sjukdomen. Ja, precis.
Men vad heter det? Tänkte du på det som en sjukdom? Tänkte du att det kanske gick att få någon behandling eller... Tänkte du bara att det var bara just du som var konstig eller hur resonerade du kring?
Jag kände mig väldigt ensam med just de här överdriven svettning som jag hade då och har. Och jag tänkte väl att nej, men det är väl bara jag i hela världen, kändes det som ungefär den känslan, att det är väl ingen annan som har det här. Och jag kände mig väldigt konstig och äcklig faktiskt.
Mm.
Och eftersom att man skäms, en person som har hyperhidros då skäms ju oftast kanske över just sjukdomen. Och man pratar inte så mycket om det. Och då blir det att det blir en väldigt tyst sjukdom. Att det kommer liksom inte ut. Man pratar inte öppet om det.
Nej.
Och då är det svårt att veta om andra har det också. Så...
Ja, precis. Det är ju ett problem. Och jag tror när man pratar om de här 1-3% så finns det säkert kanske också ett mörkertal där med patienter som inte... Ja, det kan ju vara till och med människor som döljer för sig själva att de... Eller de inser liksom inte hur stort problem det är för dem själva. För att det är ju ofta så att man får besvären väldigt tidigt. I många fallen får man ju besvären väldigt tidigt. Och så flätas det in liksom i ens personlighet så djupt. Så att det blir omedvetet efter ett tag. Även om många lägger väldigt mycket tid och kraft på besvären så blir det ju... Så att det är säkert någonting som bidrar till att det är så okänt som du sa. Att folk ställer inte frågor om det, folk söker inte för det, folk drar sig för att prata om det.
Ja, man skäms helt enkelt, tror jag.
Precis.
Och det är väl det främsta anledningen då till varför vi sitter här idag, Sandra. Att, just att vi båda vill att folk ska bli mer medvetna och känna sig trygga med just då... Kanske söka vård och få behandling för det. Och det finns hjälp att få faktiskt.
Ja.
Så vi vill sprida kunskap och inkludera folk.
Ja, exakt. Tänker jag. Kunskap är makt, eller vad är det man säger?
Ja, precis.
Ja.
Så ja, det är väl det just med podden här. Och vi kommer ju prata lite om olika saker nu här framöver, olika avsnitt och sådär, just behandling, och vi kommer även ta in lite frågor och så, om ni har några specifika frågor ni vill ställa till Sandra just. Eller till mig kanske som patient då, hur jag har känt och känner med hyperhidros.
Ja, vi tänker väl, alltså rent spontant så tänker jag att i första hand så är det väl säkert de som har hyperhidros som kommer att lyssna på den här podden. Men förhoppningen är ju även att nå ut till andra personer. Åtminstone anhöriga och de runt omkring. De som lever med hyperhidros. Ja. För att det är egentligen de som behöver förstå vad det kan innebära. Tänker jag.
Ja, precis.
Så att
och att man kan förstå och stötta så gott. Som är så mycket som möjligt egentligen som anhörig. För det är väldigt viktigt, tänker jag, om man bor tillsammans med någon som har hyperhidros, att man förstår personen i fråga och
Nej, men för att det har jag faktiskt märkt också apropå det här med att det är väldigt tabu och så det är många anhöriga som inte är så stöttande för att man förstår inte vad det innebär. Man tänker att men alla svettas ju. Och särskilt när det kommer till de som debuterar med besvär i tonåren. Då är det ju ofta sådär föräldrarna, det kan ta lång tid innan paletten trillar ner och de förstår vad det handlar om. För att man tänker, eller föräldrarna verkar tänka att man får en ökad svettning i puberteten och så är det ju. Men de förstår liksom inte vidden av det förrän kanske efter alldeles för lång tid. Det kan ta flera år ibland. Och det vore ju en vinst ifall man kunde nå ut till dem. För att de kan ju hindra sina tonåringar eller barn från att söka vård. För att de försöker normalisera det här och som sagt förstår inte hur problematiskt det kan vara.
Ja, men precis. Det är ju säkert svårt för någon som inte har hyperhidros att förstå hur det känns. Så är det ju.
Ja. Så vill man ju skydda sina barn, tänker jag. Man vill ju inte att de ska... om man nu tänker att det är oseriös vård, att man inte förstår riktigt vad det är, eller man kanske tänker att det är farliga behandlingar eller vad det nu är, så vill man ju skydda sina barn, tänker jag. Och då är ju enda sättet att försöka normalisera och säga att det är alla svettas så det går över och sådär.
Ja, precis. Och jag minns ju när jag var yngre då, mina föräldrar tog ju mig till vårdcentralen och sådär. Och för de såg ju hur jobbigt jag hade just med mina svettningar och sådär då.
Ja.
Men där fick vi ju inte så mycket information egentligen, för läkarna där visste ju ja, de visste inte om vad hyperhidros var, eller de visste inte om att det fanns, så vi fick ju ingen, ja, vi fick ju inte våra, inga svar liksom på våra frågor, kändes det som. Och då blir det ju svårt att ta sig vidare just i och ja, hitta behandling och sådär. Så det tog ju stopp där på något sätt för oss, eller för mig då. Så, och då blir det ju, om läkarna säger att ja, men det svettas gör vi alla och det försvinner med tiden och sådär. Och det var ju tvärtom, det blir ju värre med tiden då. Så känns det ju väldigt hopplöst som patient, och just för föräldrarna då också. Att men det är väl den här domen man har fått då, att man får leva med det här resten av livet. Och så är det ju absolut inte. Jag får ju behandling idag till exempel. Och så, där. Så det finns ju verkligen hjälp att få, och det är viktigt att det kommer ut. Och att få andra då med hyperhidros får reda på det.
Nej, men det är ju väldigt konstigt egentligen, tänker jag, att okunskapen bland vårdpersonal också fortfarande idag. För det här var, hur många år sedan var det här som du var på vårdcentralen?
Ja, men det måste ha varit över 10 år sedan ju i alla fall. Ja. Eller mer än 10 år sedan, kanske 15.
Ja. Nej, men ändå att okunskapen fortfarande är så pass stor. För jag kan inte tycka att det har blivit jättemycket bättre när det kommer till kunskaper om hyperhidros i primärvården. Alltså på vårdcentraler eller på sjukhus med för den delen.
Okay.
Utan det är många som inte, när jag berättar att jag har jobbat på, eller jobbar av och till på en svettmottagning, så då skrattar de flesta, alltså mina kollegor och läkare och sådär.
Ja, det säger ju ganska mycket.
Ja, men det gör ju det.
Den reaktionen just.
Ja, att man liksom, ja. Det låter, de kan inte, de kopplar inte till någon liksom diagnos, de kopplar inte till något lidande, utan de kopplar, det låter liksom som ett skämt, eller låter roligt.
Ja, precis.
Tycker de. Många gör det, ja, det är nog majoriteten av dem jag pratar med, det är ganska många kollegor som får den reaktionen. Så det är, ja, det är nästan så att jag brukar säga innan nu när jag berättar så här, när de frågar vad jag har arbetat tidigare, och då säger jag, nu kommer du skratta, men på svettmottagningen, då skrattar de.
Ja.
Så att, ja. Det är väldigt få som vet om vad det är för någonting och sådär.
Men just också att svett och kroppsvätska och så är ju väldigt tabubelagt.
Ja.
Och att man pratar ju kanske inte om det, och att det är en, det finns en slags som mentalitet i samhället.
Ja.
Och det vill vi ju kanske försöka få bort eller dämpa i alla fall. Så att man kan se det som en sjukdom och inte att det är en slags skönhetsbehandling man får. Liksom då, om vi ska prata om botoxbehandlingen lite senare kanske också. Men...
Nej, för jag brukar säga det till mina patienter att det är ju lätt att man blir hopklumpad just där med kosmetisk vård. Att man pratar om svett och man pratar om botox, men då tänker folk direkt silikonbröst och fillers och rynkbehandlingar och sådär. Så att det blir ju en väldigt dålig, felaktig association.
Verkligen.
Och det tror jag tyvärr påverkar och färgar också tillgängligheten till vård, som vi också kommer att komma in på senare. För att om man tänker att det är kosmetiskt, ja, men då ska det inte ingå i den allmänna vården. Och det finns ju problem med det då, men som sagt, det kommer vi återkomma till senare.
Precis.
Men också.
Och sen kommer vi ju ha då förhoppningsvis så här, gäster framöver.
Ja, absolut.
Och där kommer vi ha specialister och lite olika gäster. Så vi kommer ju vilja ha in frågor till dem också då, tänker jag.
Absolut. Och ni får jättegärna komma med förslag där också, om det är någon ni vill höra. För, ja... Det är ju, jag skulle ju vilja höra, som sagt, kanske politiker i frågan, eftersom att det ser ut som det gör med vården och sådär, men ja.
Ja, lite politiska perspektiv.
Ja,
också.
Alltså hur man prioriterar vården och så, för vi har ju en sjukvård i Sverige idag som är skattefinansierad, och det finns begränsade medel, och då måste man göra prioriteringar även om det känns inhumant, och då lite grann hur man tänker vilken roll hyperhidros har där. Och för som det ser ut nu så har det en väldigt liten, det får väldigt lite utrymme i den allmänna vården, och lite grann hur man tänker kring det. När man hur gör man när man måste prioritera mellan olika sjukdomar och sådär.
Precis.
Men
en annan grej jag bara spontant tänker på, det här jag känner som patient då, att till exempel när jag är nervös och sådär, exempelvis ja, när jag ska gå på en arbetsintervju eller så, och när jag inte har behandling eller någon effekt av behandling, så svettas jag ju extremt mycket, men jag svettas hela tiden. Och det ger ju en felaktig bild av mig, för just arbetsgivaren, de tror väl att jag ja, är jättenervös då inför intervjun. Vilket jag kanske inte alls är, men det ser ju så ut.
Ja.
Att det ger en skev bild av vem jag är. Och det är ju en ständig kamp, just att jag tycker att det är jättejobbigt, att det ska vara så. Att folk tror hela tiden att jag är osäker när jag pratar, bara för att det rinner svett nerför mitt ansikte, och svettas när jag tar i hand med folk, och tror att jag kanske är jättenervös.
Just. Och så är det inte det alls.
Nej, liksom. Nej, nej, precis. Så just att hyperhidros är ju inte kopplat till något psykiskt tillstånd, just att man behöver vara deprimerad.
Nej.
Utan att man kanske blir deprimerad för att man har hyperhidros, exempelvis. Att det kan vara ett fall. Men att det kan vara intressant att prata om det också med, jag tänker, våra gäster framöver.
Absolut. Ja, för det blir ju ett, alltså, det finns väldigt mycket fördomar om att svettas för mycket. Det har jag märkt att, om vi återgår igen till det här med när patienter, ja, första kontakten. Jag brukar fråga mina patienter om hur var din första kontakt med vården? Och antingen så har det dröjt väldigt länge innan de tog kontakt med vården, eller så har de fått konstiga bemötanden. Så ser det tyvärr ut i många fall. Och då kan det vara till exempel att man får höra att ja, men det är helt normalt, alla svettas. Ja, fast man bryr sig inte om att fördjupa anamnesen eller ställa vidare frågor. Alltså hur mycket svett är det egentligen, för att se, är det verkligen normalt? Utan man bara tar för givet att det är normalt. Eller att ja, men många får ju då diagnosen panikångest eller ångest. Alltså att de svettas. För att, och det kan jag förstå om man inte vet att hyperhidros finns som läkare. Att man tänker att det är ångest. För det är ju, det handlar ju om det sympatiska nervsystemet. Alltså att när man, det är ju en typ av stressreaktion att svettas mycket. Så jag förstår att man gör den associationen.
Ja.
Men det är ju också felaktigt, för många får ju då såna antidepressiva SSRI-preparat, eller så får de, erbjuds de kognitiv beteendeterapi eller sådär, olika behandlingar av panikångest, fast det är liksom helt fel. Ja,
precis.
Men däremot, som du säger, så kan det ju leda till att man utvecklar ångest eller till och med panikångest, att gå runt och hela tiden vara så i blickfånget genom att vara svettig, så väldigt svettig, och ha allas blickar på sig hela tiden när man är i det offentliga rummet och så.
Precis. Men Sandra, hur brukar du bemöta patienter med hyperhidros? Brukar du tänka på något speciellt och sådär?
Ja, alltså mycket av det här, jag har ju ändå jobbat med det här på olika sätt sedan 2009, så det är några år nu. Men patientkontakt eller egna patientsamtal har jag väl haft, ja. Jag blev ju klar läkare, eller tog examen i alla fall 2013. Så det är väl egentligen sedan dess. Även om jag kunde med stöd av läkare tidigare ha patientsamtal. Då, men sedan 2013. Så att det är ju några år också där. Och mycket av det sker nog undermedvetet eller automatiskt nu för tiden. För jag har haft så himla många sådana här samtal med patienter. Men jag brukar tänka på igenkänningsfaktorn, alltså det gäller ju när man, jag tycker det är viktigt när man träffar en patient att man får ett band till patienten, att patienten känner sig trygg att prata fritt och att patienten känner att man förstår dem.
Absolut.
Så då brukar jag ta upp olika exempel. Det kan vara ett sätt, alltså hur man kan dölja sina svettningar eller hur det kan kännas när man svettas mycket. Och tar man upp sådana exempel, då blir det en igenkänningsfaktor hos patienten. Och då får man liksom ett band som gör att patienten förstår att jag förstår. Och då vågar de prata mer fritt. Och då kommer det oftast saker som kanske ligger lite djupare. Som, ja.
Mm.
För att jag märker att ställer man väldigt ytliga frågor och liksom inte visar att man förstår, så finns det en spärr hos många patienter att de inte vill berätta, för att det är väldigt tabu och de skäms och så. Och jag tror att det problemet är att om man som läkare träffas en patient och inte öppnar upp för ett samtal, så är det risk att man missar massa viktig information från patienten.
Ja,
sådär. Så det är en sån sak.
Att patienten inte vågar berätta öppet
om vad den
känner och så.
För att om inte läkaren förstår, då måste det ju vara något fruktansvärt onormalt som de har. Om inte ens läkaren vet att det är... Ja, så att säga. Men så ja, det är en sån grej. Och sen alltså, så tror jag att det är väldigt viktigt också det här att bekräfta att det ska inte vara så.
Mm.
Att informera att det går att göra någonting åt det. Även om det inte går att bota, så går det att behandla.
Ja, precis.
Jag brukar säga faktiskt den frasen, du är inte ensam om att ha det så här. Just den frasen är väldigt viktig för många, har jag märkt. För att de tror ju att det är extremt ovanligt. Att antingen så tror de att det är bara de själva som har det. Eller så tror de att det är extremt ovanligt. Att de är jättekonstiga. Och de blir ofta väldigt chockade av att höra att det är så många.
Det kommer jag ihåg att jag kände.
Ja, så att det, ja. Nej, men det är intressant egentligen att människor är så lika. Att man reagerar så lika. Väldigt lika känslor har många, har jag sett. Väldigt lika beteenden för att dölja sina svettningar har många. Och, ja.
Precis.
Och många gråter ju eller sådär under första läkarsamtalet sådär, för att det är en sån stor sak. Det är som att komma ut ur garderoben eller vad som helst, att det, ja, det är väldigt mycket känslor.
Men det blir ju så när man inte har pratat öppet om det. Och vissa kanske inte ens pratar det för sin partner och sådär, så, eller för sin familj, så det blir ju väldigt kopplat till mycket känslor och så som har...
Ja. Och jag tror att många tänker att de känner sig onormala sådär, för att vi har ju på svettmottagningen i Stockholm där jag jobbat och jobbar av och till, där har vi ju väldigt många patienter som kommer och jag vet att många sitter ju i väntrummet och tittar på varandra och tänker, eller jag tror i alla fall att de tänker, de ser ut som att de tänker att oj, är det också en patient som ska till svettmottagningen? Hon ser ju helt normal ut, eller han ser ju helt normal ut. Att tänka att det är en viss
sorts... Faktiskt, jag har nog tänkt så någon gång, första gången i alla fall.
Ja, nej, men liksom att det är... För många har som sagt väldigt mycket fördomar kring det här, att men det är tjock, gamla, konstiga gubbar som svettas. Liksom det är
fördom. Liksom.
Ja, det är inte så här unga människor, det är inte kvinnor, det är inte smala personer, det är inte normala personer. Alltså det finns otroligt mycket fördomar av vem som svettas mycket.
Ja.
Så att jag vet att många har sagt, och ännu fler har säkert tänkt, att de känner sig väldigt glada bara i den bekräftelsen redan i väntrummet och se att ja, just det, det finns många som har det så här.
Precis. Men du Sandra, jag känner nu när vi har suttit här en stund att jag börjar svettas jättemycket.
Ja.
Och mina problemområden då är just händer, fötter och armhålor. Mm. Så jag känner nog att jag behöver gå och byta en tröja. Jag har väl suttit här i 20 minuter eller något där. Så, men vi kan väl prata lite om vad vi ska prata om nästa gång.
Ja, absolut.
Om vi ska prata lite om behandlingar och sådär.
Ja,
vad det finns för olika sorts behandlingar.
Ja, precis. Det finns ju ganska många olika typer. Och jag tänkte att det är väldigt olika. Det märker jag när jag träffar patienter. Vissa vill veta allt i minsta detalj om hur en behandling fungerar.
Ja.
Och andra vill bara ha översiktligt. Kan man göra något? Vad kan man göra? Och så vill de göra det så fort som möjligt. Men det tänkte vi väl att vi ska prata om lite.
Ja, olika nästa typer. Gång då. Och har ni några frågor kring just det här med behandlingar och sådär. Så får ni jättegärna mejla oss dem då.
Ja, absolut. Så får vi väl se. Vissa behandlingar kanske tar lite mer plats. Vi kanske till och med tar något avsnitt om bara någon specifik behandling. Men annars kanske det blir ett mer generellt avsnitt om behandlingar beroende på.
Botox som vi nämnde tidigare också. Att det är en ganska stor behandling.
Ja, det är en av de vanligaste metoderna. Precis. Så att det kanske till och med får äran att ha ett eget avsnitt. Ja.
Och det är just den behandlingen jag får också. Ja. Så jag kan ju också flika in lite hur det känns som patient.
Liksom. Ja, för många har ju väldigt mycket oro kring det här med botox och så. Sprutor och nervgift och allt vad det är. Men det kan vi återkomma till då nästa
avsnitt. Ja, men nu börjar jag bli jättesvettig. Så jag får nog
runda av här.
Tack för mig och vi ses nästa gång.
Ja, tack för mig.
Ja.
Ha det bra.
Hej då.
Hej då.
Så det var det.